Jesus Kristus är uppstånden. Yes. Jesus Kristus är uppstånden. Jesus lever. Han är här. Alltså det, jag vet inte hur många gånger du har sagt eller hört det. Jesus Kristus är uppstånden. Jesus lever. Bara det skulle man kunna stanna upp och bara, wow. Alltså det här är verkligen en festens, en glädjens dag. Uppståndelsen, påskdagen. Det är liksom det centrala. Det är det som är det avgörande för vår tro. För att om inte Jesus hade uppstått, ja då hade vi varit väldigt patetiska. Och jag hade haft ett töntigt jobb. Jag är ungdomspastor i den här församlingen, för er som inte vet det. Nej, men uppståndelsen är verkligen det avgörande. Skillnaden. Annars hade Jesus bara varit en god människa med lite goda idéer som undervisade lite folk, hängde med honom och sen dog han. Värd att uppmärksammas, men inte så mycket mer. Men han dog och han uppstod. Och Paulus säger i Korinthierbrevet att om inte Kristus uppstått, ja då är vår förkunnelse tom och tom är er tro. Jag tror man att det är julafton. Man hör ni små grodorna där inne? Ja, det är härligt. Det pågår olika typer av gudstjänster i den här kyrkan. Om inte Kristus har uppstått, så är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Men vår tro är inte tom. För att graven är tom. Graven är tom för att Jesus lever. Och därför så är vår tro. Det är skillnaden. Vi tror på en levande Gud. Vi tror på en levande Gud. Vi tror på en Kristus som lever, och det gör oss liv. Så, idag så ska vi prata om vad det handlar om att leva då med den här levande guden. Leva i uppståndelsens kraft. Vad handlar det om? Vad innebär det? Och jag vill stanna kring två saker. Det finns mycket att säga om uppståndelsen och vad det handlar om att leva med en levande Gud. Men jag vill stanna vid två saker, och det är glädje och det är förlåtelse. I texten som jag läste i början här, så när Petrus och lärjungarna, de hade mött Jesus innan och de var nog ganska så här förvirrade och inte riktigt fattat, och samtidigt så hade de ju mött Jesus, men jag vet inte riktigt vad de kände den där dagen när de ger sig ut och fiskar. Men faktum är att när de förstår att det är Jesus som står där på stranden, så står de med Petrus, bara klä på sig, för han inser att wow, jag har inga kläder på mig, och så bara kastar han sig i vattnet. Och jag vet inte hur du reagerar när du får så här glada budskap, när du får reda på någonting som gör dig riktigt, riktigt glad. Jag kan verkligen hoppa omkring och göra små glada tillrop, och om jag får något så här riktigt, jag blir så här riktigt, riktigt glad, när det bara bubblar. Och jag kan springa omkring. Jag kommer ihåg när jag kom in på en utbildning för, ja, vi ska inte säga hur länge sedan det är, då fattar ni hur gammal jag är. Men jag fick ett besked att wow, jag kom in på den här utbildningen. Och jag kommer ihåg att jag stod med det här kuvertet, jag bara skrek, mamma, jag kom in. Och man bara gör lite så här galna grejer för att man blir så glad. Och jag tror att det var så som Petrus reagerade där. Att wow, det är ju Jesus, se när han lever. Det är på riktigt. De har mött honom, de har hört kvinnorna berätta. Och okej, men det verkar, hur är det egentligen? Men där tror jag att wow, det är på riktigt. Han lever. Han blir så här genomglad. Och det här tror jag är någonting som vi behöver få fatt på. Den här glädjen. Jag vet inte vad som gör dig glad. Eller vad som får dig att skratta. Kanske Kent skämt. Kanske inte. Nej, förlåt Kent. Nej, men vi har olika humor. Uppenbarligen. Och vi skrattar åt olika saker. Jag vet inte, vad gör dig glad? Vad får dig att skratta? Vad gör att, wow, det är liksom den här bubblande känslan här inne. Vad är det som gör dig glad? Jag vet inte om nu när sommaren har kommit och våren. Och jag var ute och cykla i Karlslund igår. Och jag blir bara glad av att vara ute. Se människor sitta och grilla och spela kubb. Och få sitta i solen, äta gott och bara njuta. Då blir jag glad. Eller jag får vara med vänner och sitta och snacka en kväll och ha så här goda samtal. Då blir jag glad. Och tänker att wow, tänk vad jag har. Det gör mig glad. Eller titta på något roligt på tv. Jag tittar på Vänner faktiskt. Det är inte den mest moraliska serien, men det är roliga karaktärer. Och det får jag skratta. Och det, när jag är lite trött, det har varit mycket och så här, då tycker jag om att stoppa in ett avsnitt Vänner i tvn, vad heter det, i DVD:n. Och så titta. Och så få skratta åt något helt meningslöst. Med roliga karaktärer. Vi behöver skratta. Det finns så mycket jobbigt och hemskt som händer. Vi behöver skratta ibland. Bara få släppa lös, eller hur? Ja, vi behöver skratta mer. Vi behöver vara glada. Och i Nehemja så står det. Det är ett bibelord som har ringt i mig ett tag. Och där står det att glädje i Herren är vår starkhet. Glädjen i Herren är vår starkhet. Och jag funderar på, vad innebär det? Vad menas med det? Att glädjen i Herren är vår starkhet. Och jag tror att det finns någon hemlighet här. Att hitta den sanna glädjen. Inte något uppsjåsat påklistrat att jag är kristen. Idag är det påskdag, då måste jag vara glad. Inget sånt. Utan det som är på riktigt. Den sanna glädjen. Som liksom ger den här kraften att orka. För vi behöver den här glädjen för att hålla ut. Jag vet inte om du har börjat spela något instrument eller börjat träna någonting någon gång. Om man inte tycker att det är lite roligt, eller om man åtminstone vet att det är roligt sen, så då håller man liksom inte ut. Jag älskar att vara ute. Jag älskar att vara ute och promenera. Det tycker jag är jättehärligt. Och när jag ser folk springa, jogga, så tänker jag att fy vad det ser härligt ut. Men jag tycker det är så tråkigt. Så att jag kommer liksom aldrig in i det här att jogga. För jag tycker det är så tråkigt. Man behöver den här motorn, den här glädjen. Tycker att det är roligt också för att hålla ut. Och jag tror att det är så med livet också. Jag blir glad av att hänga med de här som sitter här på. Jag vet inte om man ska säga fjärde eller andra bänk nu. Men med tonåringarna. Jag hade en kompis på besök här för några veckor sedan. Och hon var med en kväll på tonår. Och så sa hon, Arseline, hur orkar du? För hon är lite rädd för tonåringar. Och visst, ibland undrar jag också hur jag orkar. Men just den här glädjen att få hänga med de här. Få sitta och snacka med dem. Vi var iväg på en hike. Eller hike vet jag inte om man ska säga. Vi var på övernattning. Eller var hälsa på John och Linda Olsson nere i Västgötaskogarna. Och den helgen, då lekte vi lekar, vi åt god mat, vi var ute och gick och vi satt och diskuterade andens frukter och vi hade tid att bara sitta och snacka. Och efter den helgen på tåget, när man var helt uppfylld och så på väg hem, så var jag så glad. Tänkte jag, wow, det här är ju så häftigt, vad roligt det här är. Och jag vet att kanske inte alla ni skulle tycka att det var jättekul att sova skafferters med en tonåring en helg och liksom vara uppe dygnet runt och så här. Men jag blir glad av det. Och det gör att jag också orkar. De här fredag eftermiddagarna när jag inte är så pepp på att hänga med ett gäng tonåringar i kyrkans källare. Så vet jag att när jag går hem därifrån så någonting som gör mig glad. Och det behöver vi hitta. Den här glädjen, den inneboende djupa glädjen. Den sanna glädjen. Som ger oss kraften och styrkan att gå vidare och att ha ett annat perspektiv på livet. Och det Bibeln talar om, det är att Guds budskap till oss är ett glädjens budskap. Och jag tror inte att det bara handlar om att det här är ett bra budskap, utan jag tror att det handlar om just glädje. För Gud vill att vi ska må bra och vara glada. Jesus, han säger sitt avskedstal när han har bett för dem och han talar till dem. Så säger han så att allt det här, han har undervisat dem i flera år. Så säger han, allt det här har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska vara fullkomlig. Det finns någonting här. Gud vill att vi ska vara glada. Och när vi läser Galaterbrevet om andens frukter. Det som när vi umgås med Gud. När vi lever nära Jesus. Och det som Jesus jobbar med på vår insida. Vår karaktär. Det som formar oss och frukten av att leva nära Jesus. Så listar Paulus några saker. Och det andra han listade, kärlek, glädje och frid. Glädje är en frukt av att leva nära Jesus. Att vara glad. Och jag tror inte att det handlar om att tacka Gud för allt som händer. För alla sjukdomar och all smärta och allt trasigt. Det är inte det det handlar om. Vi ska inte jubla över ondskan. Men vi kan vara glada trots det vi befinner oss i. För att vi har ett större perspektiv. Vi tillhör inte den här världen. Jesu död och uppståndelse vill lyfta oss över svårigheterna. Och där finns det en djupare glädje. Men hur kommer vi dit? Hur kommer vi dit att inte lägga på ett krystat, påklistrat leende, utan den här sanna glädjen? Hur kommer vi dit? Och det är här påskens budskap kommer in. Med korset och den tomma graven. För det första så tror jag att det handlar om att inse vilka vi är i Kristus. Att inse vilka vi är i Kristus. För det Jesus gör på korset, det är att han försonar oss med sig själv. Han tar, och det här har vi hört så många gånger, men han tar all vår skam, all vår ångest, all vår sjukdom, allt med sig upp på korset. Han förlåter oss. Han ger oss ett värde och en identitet. Han tar skammen som gör att vi inte riktigt vågar resa på oss. Att vi sänker blicken, att vi inte tror på oss själva. Han tar den på korset så att vi kan räta på oss. Så att vi kan vara stolta och veta att ja, men jag är ett Guds barn. Och det är stort. Jag vill göra en liten illustration. Magnus frågade mig här innan, har du några bilder eller en PowerPoint? Och så här, nej, men jag gör dem själv. Så här, jag är ju lite dramatisk. Nej, ja, det är jag väl också. Men, ja, en liten illustration. Jag har gjort det här på tonår. Jag tänkte att det funkar säkert här med. Det Jesus gör på korset, det är just att han försonar Gud och människa. Och om vi tänker här, korset här framme, här är Gud. Och sen här nere är vi, människan. Och Guds tanke var att försona, att ha en relation med Gud själv. Om man tänker den här gången här är liksom vägen fram till Gud i den här relationen. Men det som hände är att vi vände Gud ryggen. Vi svek, vi börjar ljuga, vi tänker illa om oss själva. Allt det här som Bibeln talar om som synd. Och det gör att det växer upp en vägg, eller det växer upp en vägg. Ett avstånd mellan Gud som en helig och ren Gud och oss människor. I templet, nu har jag bett Anette och Ulf Åke att hjälpa mig här. I templet så hade man en förlåt. Förlåten som hängde mellan det allra heligaste där Gud var och där människan fick vara. Och det var bara prästen som fick gå in där en gång om året. Och det här är som ett täcke som skulle skilja, för vi kan inte komma in allra närmast för att vi är fyllda av synd. Men det Jesus gör på korset när han dör, och det står att det sker, det är att den här förlåten brast mitt i tu. Så att det liksom blir öppet här. Det blir öppet den här gången fram till Gud. Men det händer ju att om man tänker att den här gången är där vi ska hålla oss, att ja, men Jesus, han har tagit allt det här som jag gör fel. All skam och all ångest. Han har öppnat upp vägen så att jag kan komma ända fram. Och han vill ge mig kärlek, han vill älska mig och jag vill älska honom tillbaka. Men sen så ibland så sviker vi. Och vi talar illa om någon, vi ljuger, vi sviker, vi bedrar. Ja, ni vet allt det här. Och det är som att vi kommer av den här vägen. Men det som Jesus har gjort är att han har redan förlåtit, han har tagit det här. Och då får jag be om förlåtelse, säga Gud, okej, nu blev det fel, förlåt mig. Och så får jag bara hoppa tillbaka här. För jag är förlåten. Jag är fri. Jesus har tagit det på sig. Jag är fri. Jag är förlåten. Och på samma sätt som att det finns kraft i glädjen att orka, så finns det en oerhörd kraft i förlåtelsen. Och oförlåtelse, att inte ta emot den här förlåtelsen från Gud. Att tro att jag måste hålla mig här på sidan. För att jag har gjort fel och allt det här. Det tar också bort glädjen. Och binder oss. Men faktum är att genom korset och genom uppståndelsen så är vi fria och förlåtna. Vi är rena. Vi är förlåtna. Och jag tror att leva i förlåtelsen är en nyckel till att leva i glädje och i frihet. Och det här påverkar dels hur vi ser på Gud som den kärleksfulla far han är, som har förlåtit oss allt. Men också hur vi ser på oss själva, att inte hålla kvar skulden och skammen och ångesten, utan faktiskt tro på förlåtelsen. Och det påverkar hur vi ser på oss själva. Men det påverkar också hur vi är mot varandra. Och Annette, får jag låna dig igen? Vi är vänner. Vi har bott grannar ett tag och vi känner varandra ganska väl. Och om man tänker här nu igen, den här gången. Och så har vi ett mål här framme, tror jag. Att vi ska vara vänner jämt. Yes. Och vi vill vara vänner. Och det är vårt mål. Och då när vi går på den här vänskapsvägen, eller vad vi ska säga, och vi har ett gemensamt mål. Men ibland, tyvärr, så händer det ju att vi sårar varann. Kanske sagt någonting fel någon gång, eller inte hållit riktigt vad man har lovat, vad den är. Och då blir det liksom ett hack här. Och man bryts från den här, ja, men vi hade ju kommit överens om det här. Det här innebär det att vara vänner. Och sen så bryts det. Och vi sårar varandra. Och här är det också att jag får komma till Annette och så får jag säga, okej, Annette, det här blev fel, förlåt mig. Eller hon kommer till mig. Och så får jag, ja, det var fel. Men jag blev ledsen, jag förlåter dig. Och så är vi tillbaka på den här bilden. En enkel bild, och det är inte alltid så enkelt, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi förlåter varandra. Och att förlåta någon, det handlar inte om att säga att ja, men det var rätt du gjorde. Det var rätt, okej, det var rätt det du gjorde. Vi släpper det. Utan det handlar om att släppa taget. Att ja, det var fel du gjorde mot mig. Och det gjorde väldigt, väldigt ont. Men jag väljer att inte döma dig. Jag väljer att inte hämnas. Jag väljer att förlåta. Och oförlåtelse, det kan bli en sån här tungt täcke som hänger över oss, trycker ner oss, står emellan oss så att vi inte är fria. Och det tar bort glädjen, det tar bort friheten. Och ibland så kanske vi behöver, ibland kanske det är lätt att förlåta. Ibland är det jättesvårt. Och det kan ligga långt tillbaka i tiden eller alldeles färskt. Hur den är så tror jag att vi måste börja med att bara vilja förlåta. Och vilja ta emot förlåtelsen. Det kan ju också vara så att vi själva har gjort någonting som vi skäms över. Och släppa stoltheten och kanske gå och göra upp. Eller också förlåta mig själv. Jag tror att det många gånger kan vara så att vi har bett om förlåtelse. Personen frågar kanske har förlåtit. Men jag själv har inte förlåtit mig själv för det jag gjorde. Och det gör också att vi binder oss själva. Men allt det här har Jesus tagit på korset. Och uppståndelsen och kraften från uppståndelsen är verksam i oss. Vi står inte själva i det här. Gud i sin kärlek vill bara hålla om oss. Och vara med oss i detta. Han dömer oss inte. Och jag tror att välja att vilja förlåta och vilja leva i förlåtelsen, ta emot Guds förlåtelse, det är ett första steg. För det är en process. Men det ligger frihet och kraft i förlåtelsen. Och glädje. Att få leva i glädje. Och när Jesus möter lärjungarna den där morgonen. Och Petrus blir så här själaglad. Och hoppar i vattnet. Och får massa fisk. Och de käkar tillsammans. Och säger, wow, Jesus lever. Så tror jag ändå. Att någonstans djupt inne. Så minns han. Och vet. Att jag har ju förnekat honom. Jesus vet detta. Och Petrus vet det. Och jag tror att det ligger som en... Ni vet hur det kan vara. Det finns någonting mellan oss här. Och jag tror att även om Petrus är fantastiskt glad över att Jesus har uppstått, så ligger det här som ett tungt täcke. Och det Jesus gör då, i den här dialogen som de har sen, det är inte att Jesus säger så här: jaha, Petrus, ha? Du som var så kaxig innan, du skulle inte förneka. Säg vad som hände. Han skulle kunna sagt så. För det var ju det som hände. Men han väljer att inte vara kaxig och ha en sån attityd mot Petrus. Han säger heller inte, det var inte så farligt. Vi släpper det. Nej, det gör han inte. För Petrus förnekade. Nej, men det Jesus är ute efter, det är att upprätta relationen igen. Så han frågar efter det centrala. Älskar du mig? Älskar du mig? Och så förlåter han honom. Han släpper det. Och så ger han Petrus ett fantastiskt uppdrag. Han visar för Petrus, okej, du förneka, det gick fel. Du misslyckades, du gjorde fel. Jag förlåter dig. Jag tror på dig. Var en herde för mina får. Jag tror på dig. Och det Petrus gör, det är inte att okej, Jesus lever, härligt. Jag får vara kompis med honom igen, men jag ja, jag gjorde ju fel. Det kommer aldrig gå igen. Jag får leva med det här. Nej, Petrus tar förlåtelsen. Han tar uppdraget. Och han blir bara några dagar senare den som står och predikar för massa människor. För han vet att han är förlåten. Han vet att han är fri. Han vet att han är älskad av Jesus. Och där ligger glädjen. För det Petrus sen, han får till och med veta att han kommer dö för Kristus. Som martyr. Och han får med om otroligt mycket tufft och jobbigt. Men i trots det och genom det så håller han ut i glädje. För att han är fri och förlåten. Och där i ligger glädjen. Och att leva i en relation med Gud, ta emot förlåtelsen, räta på och se på oss själva som Guds barn, förlåtna, fria och älskade. Det är att vandra på den här vägen i lydnad. I Hebreerbrevet så står det, Kent läste den i fredags, står att han som Jesus lärde sig lydnad genom att lida. Och han ger frälsning åt dem som lyder honom. Alltså att leva med Jesus Kristus som har skapat oss, som har dött och uppstått för oss, som har förlåtit oss. Allt det, jag vill leva för honom, jag vill ta emot hans kärlek, jag vill leva i relation. Och lyda honom. Och i lydnaden så finns friheten och glädjen. Paulus pratar om glädje i Filipperbrevet. Och glädje får vi också av att inte oroa oss. Han säger, gläd er alltid i Herren. Gör er inga bekymmer. Gud har omsorg. Jag fick frågan häromdagen om några. Vi satt och pratade om hur gör man när man möter människor och man själv möter jobbiga saker. Man pratar med människor som finns i så mycket smärta och Hur gör man? Vi pratar om man jobbar som kurator eller psykolog. Och så frågar man, men du är ju pastor, Angelin. Hur gör du? Det måste ju vara många människor som kommer till dig. Hur gör du? Det här var inte kristna människor som jag satt och pratade med. Och då så sa jag så här. Det var så gott att kunna säga. Ja, men jag går till Gud. Jag går till Gud. Jag behöver inte bära det här själv. Jag går till Gud. Och så sa hon, ja det är ju som att man blåser in alla de här ångesten och skammen och alltihop. Nu hade jag tänkt haft en ballong här. Blåser in det i en ballong och så bara släpper man upp den till Gud och så försvinner det. Sa de här, kurator på Mellingeskolan. Ja, sa jag, precis så är det. Gud är på riktigt. Att bli förlåten, förlåta sig själv, förlåta någon annan. Det är som att bara ta bort den här stenen. Och att leva i glädje, att kunna lyfta blicken längre för Jesus ska komma tillbaka. Jag lever inte bara för här och nu. Det sprider en positiv, att vi har en positiv attityd, att vi har en positiv tanke, att vi är glada. Och glädje smittar. Skratt smittar. Glädje smittar. Och jag tror att vi behöver den här glädjen. Vi ska få lyssna till en sång här. Och Alexandra och hennes kusin Victoria ska dansa till. Och den här sången får avsluta den här predikan. Och den säger att du är förlåten. Du är fri. Och kanske det är så att du saknar glädje eller har svårt att vara glad. Och vill hitta tillbaka till den här sanna, djupa glädjen som ger kraften. Eller kanske du brottas med oförlåtelse eller med förlåtelse i ditt liv. Förlåta dig själv, förlåta någon annan. Ta emot förlåtelse. När vi lyssnar på den här och efter att vi har lyssnat så vill vi bjuda in till förbön. Förlåtelse är en process. Och det kan börja med ett steg. Ett viljesteg där vi väljer att vilja förlåta. Och vi väljer att vilja leva i glädje. Och vi väljer att tro på uppståndelsens kraft. För samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Samma kraft är verksam här, idag, nu. Och vi är förlåtna. Vi är fria. Och vi har anledning att vara glada. Varsågod, låtsasteamet. Visade sig Jesus igen för lärjungarna och det gick till så. Simon Petrus, Thomas som kallas tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Petrus sa, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut, steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus där på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa, mina barn, har ni ingen fisk? De sa, nej. Jesus svarade, kasta ut nätet på höger sida, då får ni. Då kastar de ut nätet och nu orkar de inte dra in för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa, det är Herren. När Petrus hörde att det var Herren, då knöt han ytterplagget om sig, för han var inte klädd. Och så hoppade han i vattnet. De andra lärjungarna följde efter i båten med fångsten på släp. De var inte långt från landet, ett par hundratal meter. Och när de steg i land så såg de en glödhög med fisk på och bröd. Och Jesus sa, hämta hit några av fiskarna som ni just har fått. Simon Petrus gick i land och han drog in näten som nu var fulla av stora fiskar. 153 stycken. Och fastän det var så fullt gick nätet inte sönder. Jesus sa, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog bröd och gav åt dem. Likaså av fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter det att han hade uppstått från de döda. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina lamm på bete. Och för andra gången så frågade Jesus, Simon Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, var en herde för mina får. Och Jesus frågade honom för tredje gången och sa, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han sa, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar. Någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sen sa han, följ mig.